Hej på er allesammans. Mitt namn är Semias Schenberg och jag kommer med min jobb och min familj. Vi bor i Varberg, så det är inte jättelångt härifrån. Och där har jag jobbat i församlingen i nästan 20 år som pastor. Och det har väl varit mitt liv ända sedan jag gick ur bibelskolan för många, många år sedan. Någon gång 94 så började jag inom pingströrelsen och började jobba som pastor och har alltid genom alla dessa år jobbat tätt emot LP-verksamheten och jobbat mycket med människor i utanförskap och social utsatthet. Jag har också bott på ett av behandlingshemmen under 5 års tid faktiskt. Det är nämligen så att jag är uppvuxen i en familj där mina föräldrar har varit föreståndarpar för ett av LP:s behandlingshem på Torpahemmet i Jönköping. Så jag har ju sett det här arbetet från insidan, om man säger så. Sedan så, för 3 år sedan då, som du nämnde här Teo, så fick jag frågan från LP Riks att få leda LP-verksamhetens riksarbete. Och det var ju naturligtvis en stor fråga. Det är ett stort omfattande arbete som finns över hela Sverige. Att kunna ta det som är erfarenhet, kunskap, det som finns med från LP från 65 år och sen ta det och sen framåt. Det är en utmaning, men det är också en fantastisk möjlighet. Och LP-verksamheten fyller 65 år i år. Det är helt fantastiskt. Tänk 65 år av arbete, men också 65 år av förvandlade liv. Människor som har fått sina liv förvandlade genom det enkla budskapet om att Jesus förvandlar. Och en del, jag får frågan ibland när jag är ute och rör på mig i församlingar och i andra sammanhang. Men vad gör LP nu för tiden då? Ja, LP gör precis så som LP alltid har gjort. Vi predikar Jesus och vi hjälper de mest utsatta i det här landet. Och vi gör det på många olika sätt. Vi gör det genom vårt behandlingshem, eller 2 behandlingshem idag för både män och för kvinnor. Personer som har hamnat i missbruk och beroendeproblematik. Och vi får göra det i Sverige med Jesus Kristus i centrum. Det är inte självklart. Och LP-verksamheten är den enda kristna aktören som bedriver vård på det här sättet i Sverige med utifrån upphandling. LP-verksamhet, vi har också 10 stycken stödboenden där vi snabbt kan få iväg en människa. Ni skulle möta en person här kanske som behöver snabbt komma iväg och byta miljö, så kan man skicka den personen till att få liksom kristen medmänsklighet, någon som ser dem, förstår vad det handlar om och hjälpa dem steget bort ifrån det där livet de lever. Vi finns också med olika sociala center på 80 platser från norr till söder i det här landet. Och bara på de senaste åren så har vi startat 7, 8, 10 nya. För det händer så mycket. Det är så många människor där ute som behöver höra om Jesus, som behöver en hjälpande hand. Du kan inte bara komma till en människa och säga, men här får du vårt församlingsblad, välkommen nästa söndag. Utan de behöver hjälp, det behövs daglig hjälp ibland. Uppmuntran liksom och så här. Så det händer väldigt mycket. Plus att vi nu då också har startat nu i årsskiftet, så startade vi något som heter LP Exodus. Är det något som du kanske har hört talas om? Jag vet inte. Det är alltså LP-verksamhetens avhopparprogram för personer i kriminella miljöer som vill lämna de miljöerna. För du vet att det är tyvärr så idag att det är många som kommer in i gängkriminalitet. Någonstans på resans lopp så vill man lämna. Man vill få hjälp. Och när man är så där, du vet, insyltad, kanske med livet som insats, så vågar man inte lämna. Och där har vi ju då startat det här att då kan man få komma till LP. Man får komma till en plats i Sverige där det finns en LP-coach som hjälper dem. Där det finns sysselsättning, någon gemenskap. Och så hjälper man dem sakta men säkert att börja tänka annorlunda. För börja relatera till Jesus i sitt liv. Och en sån process tar ungefär 3 år. Att en människa ska få lämna sitt kriminella sammanhang och få komma bort ifrån det är en hotbild som ofta finns. Så det får ni gärna vara med och be för. Det pågår nu. Senast igår så fick jag sms om 2 nya placeringar in i det här arbetet. Killar nu då framförallt som... Men det kommer tjejer också som behöver komma och lämna. Så Så det är ett stort och växande arbete i LP. Så det ber vi väldigt mycket för. Så var med oss och be. Och du som nu då vill känna så här, men det här vill jag vara en del av. Det här vill jag liksom vara med och stötta. Så kan man, vi har en liten sån här lapp, jag såg att ni hade dem. Där det står be för oss. Snälla, tänk på LP. Be för människor som du vet, det är inte så lätt om man har levt i gängkriminalitet eller missbruk. Och så ska man lämna. Det är mycket lättare att leva kvar på ett sätt. Men när man ska lämna så kommer alla de här sakerna som man ska ta tag i sitt liv. Det handlar om beroende, det handlar om relationer, det handlar om skulder, det handlar om så mycket som man måste ha hjälp med. Och det är lätt att ge upp såklart, falla tillbaka. Men då behöver vi människor som ber. Du kanske inte vet vem det är du ber för, men bara säg Gud, bara ta hand om de här människorna som vill lämna. Ta hand om de som LP jobbar med. Jag hörde faktiskt bara senast, ja det var faktiskt igår också. Så vi har ett ställe där några av de här gängkriminella finns som vill lämna. Och han var så glad och lycklig, den här föreståndaren, för han bara sa så här: men Semias, tidigare så bråkade de och slogs och de använde vapen. Men nu sitter de och bråkar om vilken bibelvers de ska läsa. Alltså det går åt rätt håll, det är fantastiskt. När Gud får tag i en människa. Så var med och be, och du kan också vara med och ge. Det finns kort där ute som jag såg på ståbordet där ute. Man kan vara med bara för att LP fyller 65, så kan vara med och ge 65 kronor varje månad. Det är jättebra. Eller så kanske man känner sig, men jag vill ge ännu mer. Då är det okej det också. Vi behöver det, och jag tar gärna med mig ett x antal sådana här. Sen kanske du har tjatat hål i huvudet på de här, så de har inte kommit undan det här i tid. Det vet inte jag, men jag säger det ändå. Var med och ge in i LP. Yes, och sen är det så här att om man är med och ger så kommer man få en sån här tidning hem. Kanske en del av er som får den. Det är fullspetat med nya vittnesbörd varje gång. 4 sådana här kommer ut varje år. Med nya vittnesbörd med människor som har fått sina liv förvandlade. Både män och kvinnor, killar och tjejer. Så när vi tittar nu på vårat arkiv. På alla dessa tidningar som vi har gett ut. Alltså det handlar om tusentals människor som har fått sina liv förvandlade genom Jesus Kristus och LP-verksamheten som har samarbetat för att en människa ska få en chans i livet. Så det är fantastiskt. Så LP-verksamheten lever, växer, rör sig framåt för att göra så mycket vi bara kan. För snart kommer Jesus tillbaka. Och innan det så ska vi rädda den här världen. Vi ska se människor bli frälsta och upprättade. Människor utanförskap och utsatthet. Så det var bara lite information om det vi sysslar med just nu då i LP. Nu ska vi läsa ett bibelord. Är ni med på det? Så ska jag få några minuter på mig här och säga någonting också. Apostlagärningarna, det andra kapitlet. Halleluja, tänker du då. Och då står det ju så här i versen, men det kanske ni får. Annars så kör vi och så får ni hänga på. Oj, här är snabba ryck. Nej, men lyssna nu, det här är så underbart. Vi läser. När pingstdagen hade kommit var det alla samlade. Då kom plötsligt ifrån himlen ett dån som när en våldsam storm drar fram, och det fyllde hela huset där de satt. Hela huset där de satt. Och tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Alla uppfylldes av den heliga ande och började tala främmande språk. Allt eftersom anden ingav dem att tala. Tack. Jag vet inte vad som händer i dig när du läser det här bibelordet. Det finns vissa sammanhang i Bibeln som berör på ett alldeles särskilt sätt. Det finns några bibelsammanhang i den här skriften som på något sätt liksom har med hela Guds plan och Guds tanke med liksom sin frälsningshistorik att göra. Du vet, det handlar om när vi läser om vad som hände på när Jesus föddes. Och det handlar om när vi läser om påsken. Jesu död och uppståndelse. Och det kommer också då när vi läser om pingsten. Det är samma känsla. Men också när vi läser om Jesu tillkommelse. Det finns några sådana här saker i Guds ord. Där liksom det blev en särskild påminnelse till Guds folk. För det handlar om Gud och hans frälsningsplan. Det handlar om att han ska rädda världen. Det handlar om att han har en plan. Och att han involverar oss i den planen. Det är ju helt fantastiskt. Det är helt fantastiskt. Och när vi läser då Apostlagärningarna, det andra kapitlet här. Så händer det någonting. Jag satt och läste det igår. Tänkte så här, vad jag skulle prata om här idag. Tänkte jag slår upp det här och läser. Men så händer någonting. Jag blev så inspirerad. Jag blev så fylld utav denna eld som faktiskt finns i det här. Tänk att vi kan få läsa detta. Det var ju därför som Gud sa till Mose att ni ska fira högtiderna. Och ni ska göra det i alla släktled framåt för att man inte ska glömma det som Herren har gjort, det jag har gjort bland er, säger Herren. Och det här är ju ett sånt bibelord som handlar om att påminna varandra gång på gång om vad det handlar om, det här kristna livet. Vad är det vi gör här? Vad har vi för uppdrag? Och så kommer pingstdagen. De var alla samlade. Det finns ett löfte här innan ifrån Jesus själv. Han hade talat till lärjungarna att ni ska gå till Jerusalem och sen ska ni gå ut i hela världen och predika om mig. Men stanna här tills ni har blivit rustade med kraft. Det var så att lärjungarna här, de har ingen bild på hur det här skulle gå till. Det är ju lätt för oss att sitta här, för vi vet ju. Vi vet ju hur det gick sin. Men de visste bara att det skulle komma en annan. Nu ska jag lämna er, men det kommer en annan och han ska hjälpa er. Han använder det här ordet parakletos. För dem så pratar han ju om en hjälpare då alltså. Någon som ska hjälpa er. Han ska finnas hos er och vara i er och hjälpa er med allt. Och ni ska stanna här och ni ska be. Det var egentligen det som de hade fått. Okej, vi gör det. Vi stannar här i Jerusalem och så var man då 120-tal personer och så bad man. Dag 1 man bad, dag 2 man bad, dag 3 man bad, dag 4 man bad. Kanske dag 5 någon tänkte så här, men här händer ju ingenting. Någon kanske hade gett upp och gått därifrån och så här, du vet, och man funderar, vad ville Gud med det här egentligen? Men så kommer då typ dag 10 som du säger. Det är då vi kommer in i texten, när pingstdagen kom. Så var de ju alla församlade. Då hördes det som ett dån ifrån himmelen. Det mullrade. Någonting kommer ifrån himmelen. Och de börjar tala tunga främmande språk. Det löftet ifrån Joels profetia. Där han säger att jag ska utgjuta av min ande över allt kött. Era söner och döttrar ska profetera. De gamla män ska utgjuta av min ande. Det löftet. Som går i uppfyllelse här. Och det här är vårt ursprung. Det är vår historia. Det här är startskottet på andens tid. Man gick alltså ifrån lagen in i andens tid. Och att få följa anden. Att få lyssna till anden. Att få gå med anden. Att få ha anden nära sig som den hjälparen som är min. Det är helt fantastiskt. Det är det Jesus talar om när han säger att jag är Gud Emanuel. Alltså jag är Gud med dig. Det är anden som är Guds närvaro här på jorden. Därför det är Gud, Fadern och Sonen och den helige ande. Det är en treenighet. Jesus var tvungen att lämna sig. Det är bättre för mig att jag går bort. Därför att det som kommer efter mig, det är ett bättre förbund. Det är det nya förbundet. Det är andens förbund. Så när vi går och när vi vaknar på morgonen eller när vi går och lägger oss så vet vi att den helige ande är med mig. Han finns vid min sida och han finns till och med i mig. Det finns en eld på insidan. Det är fantastiskt. Och det fick vi och har vi fått som en hjälpare. Och det här var första gången detta inträffar på jorden när detta sker. Och då så hände ju någonting här. Det var ju inte bara så att det här var en engångsupplevelse, att ja, det var där och då. Utan sen så börjar ju någonting nytt. Det är detta som Bibeln talar om. Profetierna, se, jag gör något nytt. Det här var någonting nytt. Det är en helt ny era. Det är en helt ny tid. Det är någonting nytt som Herren gör. Han så att säga levlar upp. Det är en ny nivå. Och så får lärjungarna ta det här in i framtiden. Vilket ansvar. Alltså det var ju samma människor som oss. Med fel och brister och med, du vet, allt vad det innebär att vara människa. Och han ger dem detta uppdrag. Att de ska få gå med detta in i framtiden. Och detta är alltså då egentligen helt naturligt. Paulus han säger så vid ett tillfälle. Om vi nu har fått anden som en gåva. Låt oss då följa anden. Det är så naturligt. Ja, men om vi nu har fått det, men då ska vi göra det. Och jag tänkte faktiskt när jag läste här igår. Så vi säger ju ofta så här att vi vill ha mer av anden. Vi säger Gud, kom, fyll mig. Ge mig mer av den heliga ande. Och vi har sånger där vi sjunger mer av heliga ande. Men det var som att Gud sa till mig så här. Du ska vända på dig, Semias. Ja, vadå? Det är mer av dig jag behöver, Semias. Och så funderar jag på, vad menas med det då? Så tänkte jag så här, men Gud har ju inte gett 50% av sin ande till oss. Inte 75%, inte 95%. Han gav allt. På samma sätt som frälsningen är 100%. Jesus gav allt. Så ger Gud av sin ande till 100% här på pingstdagen. Håller ingenting tillbaka. Det står i Bibeln att han ger ande utan att mäta. Alltså fullt. Och så får vi del av det här. Och så står vi i våra kyrkor och ropar, vi vill ha mer av dig. Och då ibland kanske jag undras, då kanske Gud tänker så här, ja men hur mycket ska jag ha? Ni har ju fått allt. Ja men vi vill ha mer. Ja men ta emot, ni har fått. Och det var det jag upplevde igår att Gud sa till mig. Jag har gett dig allt. Men jag vill ha mer av dig, Semias. Jag vill ha mer av din tillgänglighet. Jag vill ha mer av din tid. Jag vill ha mer av din uppmärksamhet. Så då ska det nog ordna sig. Och jag tänker att det har blivit någon typ av systemfel. Vi kan stå på de här fulla stora konferenserna på Nyhem. Och vi finns i överallt. Och så står tusentals människor och bara ropar, vi vill ha mer av dig, heligande. När Jesus har gett allt, anden är fullt utgiven, det är enda vi ger till honom. Så den får vi ha med oss idag. Det är som en hälsning, en passning till oss och till mig också. Hur kan jag göra mitt liv mer tillgängligt för Jesus? Hur kan jag göra mitt liv mer tillgängligt för den heliga ande? Tänk när Jesus kommer in i templet. Det är inte ofta vi ser Jesus vara arg i Bibeln. Men han kommer in och det står att han får en helig vrede. För Jesus så är ju templet något heligt. Någonting rent. Där Guds tjänst ska firas. Där Guds närvaro ska vara. Så var det i det gamla förbundet. Men sen säger ju Paulus nu är ni den helige andes tempel. Genom frälsningen, genom det nya förbundet så behöver vi inte gå till ett tempel för att möta Gud. Utan vi kan bara säga, här är jag Jesus. Det är det nya förbundet och vi är hans tempel. Och ibland så kan jag undra, vad säger och vad tänker Jesus när han ser in i mitt tempel? Mitt hus ska vara ett bönens hus, säger han. Och så springer han in där och så blir han vred. Och rensar ut det som inte tillhör templet. Och jag tänker ibland, Gud, hur ska jag kunna göra mig mer tillgänglig? Och nu är det inte så här att detta är någon domedagspredikan. Utan det här är en uppmuntran. För vi är inför honom så har vi nåd. Det handlar om nåd allting. Men när jag ställer mig och säger till Gud, jag vill ha mer av dig. Då skickar han tillbaka det, jag har gett dig allt. Men jag vill ha mer av dig, Semias. Då är det jag som behöver fundera på hur kan jag göra mig mer tillgänglig? Hur kan mina öron vara mer så att säga, öppna och mina ögon vara mer så jag ser? Tänk Paulus, han säger till i Filipperbrevet, så säger han till församlingarna där att jag ber, säger han, att era ögon ska öppnas så att ni förstår och inser denna väldiga kraft som bor i er. Det är ungefär som att det gick en hel församling och liksom hade det, men man förstod det inte. Och ibland kan det vara så med oss också, vi kristna. Vi har det, men vi kanske inte riktigt förstår det. Och jag vägrar att lära de unga att de ska stå på konferenserna och ropa efter mer av Jesus. Jo, vi förstår ju vad de menar naturligtvis. Det är en längtan efter att få mer av Jesus naturligtvis. Men vi måste också hjälpa varandra och förstå att han har gett allt. Jag behöver lägga mer tid. Jag behöver umgås med honom. Läsa min bibel. Finnas där och komma in i det profetiska och så vidare. Tänk vad fantastiskt det här budskapet är. Tänk vilken skillnad det var på lärjungarna före och efter det här mötet med den helige ande. Vi kan bara se, vad hade de för situation precis innan här? De var ju uppgivna. Det står om Petrus att han säger till sina kompisar, nej, vi lägger ner, nu går jag tillbaka och fiskar, säger han. Och så är det en sån här dyster berättelse där de alla på något sätt går ner tillbaka i båten och så går de ut och fiskar. Det berättar någonting, det var ungefär känslan av att nej, men det var nog inget mer än så här. Vi fick hänga med Jesus, men nu är han död. Och de hade sett honom 3 gånger men inte förstått att det var han. Och så fördunklat liksom i sin känsla av uppgivenhet liksom. Men så kommer Jesus där. Jag tycker det är så fantastiskt att han står där på stranden. Han har varit ute och fiskat hela natten och hade inte fått någon fisk. Och så bara står han där. Hela den här berättelsen vänder när det står i Bibeln att tidigt på morgonen står Jesus i stranden. Han står och strålar. Han är världens ljus. Och där kommer de med sitt mörka i sin natt. Både fysiskt men också säkerligen här inne. Kan ni tänka hur Petrus, hur han upplevde det? Vad händer med Petrus när han får reda på att det är 100 meter ifrån land? Så kastar han sig i vattnet. Och det som händer också i den här berättelsen i Jesus, det är att han, när han ser dem, så får han en sån känsla att han vill berätta för dem att han älskar dem. Och han kan inte ens vänta till att de har kommit in de här 100 meterna, utan han står där på stranden och han lutar sig fram och så bara ropar han ut, mina barn. Han använder ett ord i grekiskan som är paidon. Som är samma ord som en förälder säger när de ser sin nyfödda son eller dotter. Du som har fått barn, du vet vad som händer när du ser vad som händer med dig. Det var en obeskrivlig känsla här inne som bara kom till dig. Den känslan, det Jesus ropar ut, han säger mina barn. Alltså så mycket kärlek och så mycket omsorg. Och Petrus, han bara kastar sig i och simmar in till land och så får han möta Jesus och så kommer den här fantastiska upprättelsen. Men lärjungarna hade en tuff tid. Och Petrus, han var strulig. Men han fick möta Jesus. Och jag funderar på så här, varför hade han så bråttom att möta Jesus? Jag kan tänka skulden och skammen inom honom kanske också skulle kunna få honom att när jag går längst bak i båten istället. Han hade något som var ouppklarat med Jesus. Det var inte färdigt. Han hade för mycket saker här inne som han ville prata med Jesus om. Jag ber om förlåtelse Jesus. Jag förstår inte varför jag gjorde så mot dig. Men det fanns inga pekpinnar hos Jesus. Utan det är bara mina barn. Han sätter sig med Petrus. Och så upprättar han Petrus. Och så får det vara Petrus här. Som får vara den. Som får ta till orda. När människorna runt omkring inte förstår vad är det som har hänt med dem där. När de står där och är fullständigt uppfyllda av den heliga ande här på pingstdagen och de talar i tungor. De trodde liksom att nej, men de har druckit. Och då kliver Petrus fram. Som den liksom nu ryggrad helt plötsligt. Den store ledaren. Det är inte som ni tror, säger han. Vi har mött den helige ande. Och så får han vittna om liksom, berättelsen om Jesus och profetierna. Och en fantastisk vittnesbörd som kommer här sen. Ja. Så det är underbart. Och det sker någonting här. Och de tar med sig det här. Och bara, jag ska bara läsa kort för er. Det som sker i tredje kapitlet. Så står det så här. Petrus och Johannes var på väg upp till templet. Vid bönetimmen. Den nionde timmen. Då bar man dit en man som har varit förlamad från födseln. Varje dag sattes han vid tempelporten som kallades Sköna porten för att tigga och få en allmosa. När han nu såg Petrus och Johannes skulle gå in i templet bad han om en gåva. Då fäste de blicken på honom och sa, se på oss. Mannen såg uppmärksamt på dem och väntades att få något. Men Petrus sa, silver och guld har jag inte, men vad jag har, det ger jag dig. I Jesu Kristi Nazarens namn, res dig och gå. Och han grep honom i högra handen och reste honom upp. Det här är precis efter liksom pingstdagen. Det är nästa steg. Nu skulle de ta med sig det här ut i det vardagliga livet. De satt alltså inte kvar där i den här övre salen och hade detta för sig själva. För det är ju underbart. Här är vi 120 som är vi talar tungor till varandra och vi är fyllda av den helige ande. Nej, nej, nej. Nu skulle han gå till böneplatsen, till templet. Och då hade han någonting nytt på insidan. Han ser en lam man. Någonting. Anden talar ju till honom. Nu var det inte vad det som Petrus och Johannes. Silver och guld har vi inte. Vi är fattiga. Vi äger egentligen ingenting. Men det vi har. Ibland när vi möter människor. Ibland när vi tänker evangelisation. Och när vi tänker på att vi ska utbreda Guds rike. Så är det lätt att tänka på det vi inte har. Nej, men vi kan inte göra det här för vi har inte det och vi har inte det och vi är inte så många eller vi har inte de rätta grejerna. Nej, men glöm det. Det var inte frågan om det i den här texten utan det här har vi inte, men det här har vi. Vad var det de hade? Jo, de var ju fulla av Guds kraft. De var ju nyuppfyllda. Det var ju säkert så att det syntes i ögonen på dem. Det fanns någonting i deras liv. Så de bara tittade på den här mannen. Och säger bara ett ord. Och så sker det. I Jesu Kristi Nazarens namn. Res dig! Och så händer någonting. Då är det lätt att ta äran åt sig själv naturligtvis. Då finns det frestelser. Men det gjorde inte lärjungarna. Folk runt omkring började fundera på att det var de som hade gjort det här. Att det var de som var liksom gudar. Och Petrus fick förklara. Nej, men se inte på oss. Se på Kristus. Och det är ju det som är hela grejen. Vi är hans redskap. Vi får vara med. Han har valt att bruka oss. Och han har gett oss den helige ande. Så det här var ju någonting helt nytt för lärjungarna. Att själva få gå med evangeliet. Att själva vara med och uppfylla Guds frälsningsplan för den här världen. Detta är planerat ifrån Gud att detta skulle ske. Nu går vi in i nästa nivå, i nästa förbund. Nu ska vi vinna världen. Och utifrån den här tiden så har vi vårt ursprung. Det är utifrån det här som vi byggde vår kyrka, som vi blev församling. Det är utifrån den helige ande som manar oss och kallar oss att gå tillsammans och få en vision, en brinnande vision för en stad. Och den kan ligga var som helst i den här staden. Men nu är vi här och Gud har kallat oss att tjäna honom fullt ut. Och det som händer här då, det är ju att när detta sker, det här miraklet, så händer saker runt omkring. Dels så börjar folk liksom fundera på vad som händer här. Börjar liksom lyfta upp Petrus och Johannes. Men sen var det också så här att de här religiösa ledarna, de tyckte inte om det här, det var obekvämt. Så här kan man ju inte göra. Så här brukar vi inte göra. Och de ställs inför rätta. Så det innebär att de får ganska snabbt motstånd. Och inte lite motstånd händer. Utan de blir pryglade. Slagna blev de. De blev satta i arrest. I liksom i häktet. Hur kul det, alltså, det finns många tillfällen för de här lärjungarna att nej, men det här orkar vi inte med. Men det fanns någonting på insidan som hjälpte dem att bryta igenom. Att bryta igenom motstånd efter motstånd efter motstånd. För det var ju faktiskt så att det var ju motståndet sen, förföljelsen, som fick evangeliet att sprida sig till den då, hela den då kända världen. Så det var ju också på något sätt att Gud utnyttjade det som djävulen ville. Han ville stoppa, han sköt sina pilar och han ville liksom att det här får inte hända. Men så nyttjar Gud det så att evangeliet får sprida sig ut till varje stad och by. Och så kommer Jesu liksom befallning att uppfyllas. Att de skulle gå till Jerusalem, till Judeen, Samarien och till jordens yttersta gräns. Jag ska inte ens stanna i Jerusalem, hörni. Det här ska vidare. Och inte ens bara i den tiden skulle det stanna. Utan det skulle leva vidare till den dagen Jesus kommer tillbaka. Och vi vet ju inte när Jesus kommer tillbaka. Vi kan se tidstecken. Det kan vi göra. Vi kan vara ganska tydliga med att Jesus kommer snart. Vi kan också se det som Jesus sa själv. Att tider och stunder har inte ni så mycket med att göra. Men evangeliet om riket ska predika, säger han. Till varje folk och språk. Och när evangeliet har predikats och nåtts fram till varje folk och språk och stam, då kan vi. Så alltså, vi har ju ett fantastiskt uppdrag. Och det finns en slutversion där borta, en slutvision. Jesus kommer snart tillbaka. Och fram tills dess så har generationer efter generationer fått erövra den heliga ande in i sina liv. Och bygga på Guds rike, bygga församling. Det här tycker jag är helt fantastiskt. Det här motståndet kommer som ett brev på posten om du vill göra någonting för Gud. Om du vill bestämma dig för att jag ska börja vittna för mina vänner. Om du vill börja bestämma att jag ska göra skillnad i den här bygden, i den här stan. Nu får det vara slut med det här eländet som jag sysslar med. Nu ska jag rensa ut i templet. Jag ska bli mer tillgänglig för Gud. Då kommer motståndet. Då kommer det komma så många idéer som inte är bra. Så mycket kommer över oss. Och då gäller det att stå fast. Vilken väg vi ska gå. Tänk, alltså, det är som att Gud vrider här på kranen. Drar upp liksom volymen och intensiteten i sitt rikes utbredande. Och när lärjungarna då hamnar i den här situationen med motståndet. Så märker vi ju att det står att när Petrus står där så står det att han ska ställas till svars inför stora rådet. Då står det att han blir uppfylld av den helige ande igen. Och jag tycker det här är så bra. Och så svarar han att det har med Jesus att göra. Så kommer det liksom ett svar till stora rådet. Och de står ju svarslösa. Och så när de då blir fria därifrån så går de till sin församling. Till det här gänget som var med där den heliga ande föll. Och då står det där så fint att då var de i bön för Petrus och Johannes. Och så fortsätter de att be. Och de ber och ber och ber och ber och ber och ber. De ropar till Gud. Och när de har sagt amen så står det att marken skakar igen. Och de blir alla uppfyllda av den heliga ande igen. Och det talar om för oss att det här är färskvara. Det här är ingenting som man kan lita på. Liksom att jag för 25 år sedan så blev jag tungotalare. Och då fick jag möta den heliga ande. Nej, vi behöver uppleva detta varje dag. Vi behöver ha en förnyelse. Och jag tror att, eller jag känner och tycker. Och jag tror du känner det också. Att svensk kristenhet är så desperat. Behov av mer av helig ande rakt in i våra sammanhang. Mycket mer av profetia, mer av kraftgärningar, mer av helande, upprätte. Det här är vårt liv. Det är naturligt. Det är liksom ingen sån här, man går på McDonald's och beställer en meny så får man ha plusmeny. Nej, det är ingen plusmeny. Det är liksom ingen så här, utan det är helt naturligt för oss. Att få känna att den heliga ande leder mig. Att jag ska få uppleva det profetiska tilltalet. Att jag ska kunna lägga handen på en människa och den ska bli frisk. Och att jag ska kunna tala ut ett kunskapens ord som löser en människa direkt. Det är så fantastiskt att Paulus till och med har en beskrivning av de här andliga gåvorna. Han säger ju det. Här finns de här gåvorna. Ni ska sträva efter, säger han, att få kunskap i de andliga gåvorna. Och så räddar han upp att du kan få vishet genom anden, kunskap genom anden, profetisk gåva genom anden, kraftgärningarnas gåva, trons gåva, helandets gåva. Och så berättar han det här, och det här ska ni söka. Ni ska sträva efter det, längta efter det. Och jag tror liksom att Gud använder oss i olika situationer. När vi hamnar i en situation där Guds kraft behövs, då är han där. Och jag får vara öppen för det. Fokus på uppdraget, mina vänner. Frimodighet att predika. Lärjungarna kunde ju liksom tyckt så här, men ack och ve och fy, och att det här skulle det vara så jobbigt när den helige ande kom över oss. Med motstånd och prygel, och man var tvungen att fly från Jerusalem liksom. Man tänker så här, nej, så här vill jag inte ha det. Jag vill ha lugnt och skönt. Jag tror att det finns tid för vila. Det finns tid att ha det lugnt och skönt. Men det finns också tid när det stormar. När vi får verkligen använda svärdet och ordet och vinna seger och sådär. Det ska inte alltid vara kamp. Så är det. Utan det är, men det är en dimension i det hela som vi behöver på något sätt också relatera till. Det står i Matteus 9, så här, och 17 versen. När Jesus talar om det här, så talar han och säger så här: om man häller inte nytt vin i gamla säckar, i så fall så sprängs säckarna och vinet rinner ut och säckarna förstörs. Nej, säger han, nytt vin häller man i nya säckar. Då bevaras både vin och säckar. I Nya testamentet och även i Gamla testamentet så finns det olika bilder för den helige ande. Och här så talar Jesus om det vinet, anden, alltså den helige andes utgjutande. Och vi kan prata om det här att, jag vet inte om när du var liten så ibland så, när det hade regnat så tyckte man det var så fascinerande och det rann massa vatten. Och så såg man hur det liksom, det gick inte spikrakt, det här flödet, utan ja, tog sig fram i alla fall. Men så fort det låg en liten grej i vägen så stannade det, men så tog sig en annan väg. Och det kan vi ju se också vid stora bäckar och sjöar, att det finns liksom ingen å som är spikrak, utan det tar sig lite så här. Och det här är en hälsning ifrån Jesus idag, att Semias, hallå, ställ dig inte i vägen för mig, utan flöda med mig istället. För om jag står i vägen tillräckligt länge, då tar det en annan väg. Och det är allvarligt. Och därför säger Jesus här att det är nytt vin ska man hälla i nya säckar. Och vad innebär det här? Jo, det innebär så här att de här vinsäckarna man använde på den här tiden, de kunde brukas, men de behövde också regelbundet blötläggas i vatten och smörjas in med olja. Och när man hade gjort det, då räknades det som en ny säck. Då var den brukbar igen. Och det är en väldigt bra liksom liknelse på oss som kristna, vi som är kärl. Vi är kärl för gott bruk som den helige ande vill använda. Och han fyller oss med sin kraft. Men för att det ska fungera över tid så behöver jag gång på gång på gång vara med om det som lärjungarna fick vara med om. Nya möten med den helige ande. Ett nytt fräscht, en förnyelse i anden. För det är ju lätt för mig som så att säga en skinnlägel att... Nu vet jag inte om det här försvann, men det är ju... Vi tar den här istället. Då är det ju lätt för mig, så att säga, att jag blir stel och inte kan hänga med Gud i allt. Och i värsta fall så tar ju den här floden en annan väg. Och det vore ju förödande, det vore det fräschta man kunde vara med om, tycker jag, som kristen. Att jag ska stå och titta på på allt det som Gud vill göra. Istället för att säga, nej men här är jag, Herre. Använd mig. Förlåt mig mina synder. Nu blev jag lite hård på det här området. Jag blev bitter här. Jag fick utstå någonting. Det blev ett sår i mitt liv. Förlåt Gud. Och så är helandet där och så kommer det här. Då blir det mjukt igen. Eller det som vi pratade om innan, det här i templet. Det finns så mycket saker som kanske inte borde finnas där. Som inte går att blanda hur som helst med Guds rike. Så får man fundera över sitt inre liv ibland. Och liksom blötlägga så att säga. Och låta anden forma och, så att jag får vara brukbar. Det är vad det här bibelordet handlar om. Nytt vin häller man inte i gamla säckar. Utan det behövs en formning. Det behövs någonting fräscht. Någonting som gör att jag kan brukas över tid. Tyvärr så finns det många kristna som genom resans gång har upplevt saker i sitt liv där man har blivit hård på olika områden. En förorätt, en bitterhet. Man kanske har plockat in saker i sitt liv som inte ska vara med där. Saker man vet är fel som man började tumma på. Och så blev det svårt med sanningen och så vidare. Ja, men då blir det också svårt för den helige ande att få fullt utrymme. Så det är viktigt. När jag var 19 år så blev jag frälst. Och det började med att den helige ande kom in i mitt rum. Och han förändrade mitt liv fullständigt. Varsågod. Har ni varit med om någon gång och fått en förändring? Livsförvandling? En del av er sitter här, ni hade ett väldigt tydligt förr. Och kanske ett väldigt tydligt nu. Att det, innan jag mötte Gud så var det så. För mig var det så. Jag fick uppleva den helige ande. Det var en kompis som berättade för mig att Smias, han hade blivit frälst. Och han började berätta om sin frälsning. Och så säger han så här att det här ska du också få. Om du söker Gud. Så jag gick in på mitt rum. Stängde dörren. Och så bad jag till Jesus att han skulle visa sig för mig. Och så var det som en Guds närvaro som klev in i rummet. Och jag började gråta. Satte mig ner på knän. Och bara sökte Gud. Och där blev jag frälst. Jag fick en sån fantastisk frälsning. En sån upplevelse. Så jag kände att det här är det bästa som finns. Och jag fick uppleva tungotal, andedop. Och då var det så att jag var ju uppvuxen i ett kristet hem. Men jag hade inte förstått. Jag hade inte fattat. Det var någonting i det här som gjorde att jag hade dratt det liksom ifrån mig istället. Och jag tror att var och en av oss har olika upplevelser i livet där Gud har gjort någonting. Och ibland behöver man påminna oss om, kommer du ihåg vad jag gjorde i ditt liv? Känna tacksamhet för det där. Men för mig så blev ju det som jag hade hört under min uppväxt, det blev ju på riktigt. Där och då. Och det är väl där någonstans jag upplever när lärjungarna här nu, de hade hört Jesus profetierna, tilltalet. Men på pingstdagen blev det på riktigt. Det blev på riktigt. Och jag tror att Guds rike har väldigt mycket nytta av att Guds barn på den här jorden och vi församlingar runt om i det här landet lever det här livet på riktigt. Inte bara vad vi har hört, eller inte bara vad vi tycker eller vad vi kan, utan att det får bli på riktigt för oss. Det är på riktigt ett liv som jag lever tillsammans med Jesus. Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och förgöra, säger Jesus. Men jag har kommit för att ni ska ha liv och liv i överflöd. Det är det livet som vi får leva. Ett liv i överflöd. Och när jag hade fått uppleva det här så hade jag en kompis som heter Mikael. Så han blev ju frälst. Och han blev så här våldsamt frälst. Han blev så frimodig och vi blev frimodiga tillsammans. Så vi åkte runt, vi bodde i Jönköping på den tiden då, åkte runt på stan med en drickaback som vi ställde upp och ner. Och bara stod där utanför McDonalds på dagar och på kvällar och berättade om Jesus för folk. Han hade varit sån här Elvis-kopia när han var ett litet barn. De hade kört runt med honom och han hade fått sjunga Elvis-sånger. Så han kunde ju det där med sången. Så han stod och sjung och jag stod och predikade och berättade så här enkelt om vad Gud hade gjort i mitt liv. Så det var min frälsningsupplevelse, och det var bara den helige ande som fick mig att tänka på de här banorna. Jag hade helt andra tankar i mitt liv. Jag skulle bli idrottslärare och jag skulle resa mycket, och det skulle vara så mycket som jag hade bestämt i mitt liv. Men så kommer den helige ande in och sa: "Nej, men nu är det här är mitt syfte med dig, Semias. Du får tjäna Herren med glädje och få uppmuntra människor till att faktiskt ta ett steg för Gud. Våga ta det här klivet och låta den helige ande få uppfylla. Att det ska vara på riktigt." Jag tror att det vi läser här idag, det är ord idag. Det måste vara så. Annars finns det liksom ingen poäng med att vi är kvar här på jorden. Det här är sant. Det gäller idag. Det är på riktigt. Vi kan fånga detta. Vi kan leva i det. Vi kan leva ute. Så Gud, mer av mig till dig. Det är vår bön. I Jesu namn. Amen. Vi ska be tillsammans. Och då tror jag att vi ska be att den heliga ande ska få uppfylla dig. Så tänk inte på att du ska gå än, utan bara sitt där du är. Och fundera lite grann på vad vi har sagt. Så överlämna dig själv i Jesu händer. Än en gång. Kanske han påminner om någonting som han säger så här: "Men det där behöver vi nog jobba med. Det där skulle vi nog behöva ta en tid på." Och då är det bara nåd. Det är bara nåd och kärlek från honom. Så han får bli större i mitt liv. Mer av Jesus som mindre av mig. Och Jesus, jag tackar dig för att vi får prata, vi får läsa Bibeln, vi får sjunga. Men det är inte bara liksom en teori det här, utan det vi läser om, det är sant. Det vi läser om är på riktigt. Vi vet att din eld har fallit på den här jorden, och vi kan få fyllas av den här elden. Vi kan få uppfyllas av det här på nytt igen. Och jag ber för mina vänner som är här att vi tillsammans idag ska kunna få erfara en kärlek, en kraft, en styrka ifrån dig in i våra liv, Jesus. Jag ber för den som sitter här idag som skulle behöva gå med sig själv till liksom få liksom känna hur det får liksom smörjas och rengöras och få liksom behandlas utav dig. Jag skulle bara vilja fråga, om du bara blundar här allihopa, var finns du idag som bara känner i ditt liv att jag är en sådan som skulle behöva få smörjas och behandlas och få renas så att Gud kan bruka mig och jag kan bli mer tillgänglig för honom? Så bara räck upp din hand så ska jag be för dig. Jag ska inte ta fram det eller peka ut dig, men bara någonting sker här idag. Gud välsigne er allihopa som lyfter era händer. I Jesu namn så kommer Gud att göra sitt verk i er. Ni kan ta ner händerna. Jesus, jag ber för dem som lyfter sina händer här inne. Jag bara tackar dig, Gud, att du kommer med din kraft. Du kommer med ditt liv. Du kommer med din ande. Du kommer med din styrka. Och jag ber att du kommer med din olja och låt det få liksom formas efter din vilja, efter din plan. Jag ber i Jesus att ibland så vi får tillåta dig komma som du gjorde när du sprang in i templet. Bara röj undan om det finns saker som har växt sig fast i våra liv. Sånt som håller liksom hållhaka på oss. Att vi bara ber i Jesu namn: förlåt oss våra synder. Och så renar du oss. Och så befriar du oss, Gud. Jag bara tackar dig för det, Jesus. Kom med din heliga ande idag. I Jesu namn. Fyll oss. Halleluja. Jag ska berätta en liten sak till som vi ska be för. Och det var när jag jobbade i Pingstkyrkan i Karlskrona. Så kom det fram en kvinna efter ett möte. Vi hade haft ett bibelstudium om den heliga ande. Och det var helt tomt i lokalen och hon kommer fram och ställer sig jämte mig och så säger hon så här: "Semias, ja, kan du be för mig?" Hon var över 80 år och hon hade en längtan att få börja tala i tungor. Och hon hade bett för det här ända sedan hon var barn. Och hon hade varit på förbön och du vet. Men så hade hon gett upp och tänkte: "Det gäller nog inte mig." Och det är ju helt fel. Det är klart det gäller henne, det gäller alla. Tecken ska följa dem som tror, står det. Tecken, vilka tecken? Jo, vi ska lägga händerna på de sjuka, vi ska driva ut ondar och vi ska tala tungor. Tecken ska följa de som tror. Och så tänkte jag så här, oj då, hur ska jag be för det här nu då? Nu har hon bett om detta så många gånger. Så vi bara stod och sa, för att ha dina händer. Så stod vi så här och bad. Och för kunskap hade hon ju. Hon visste ju. Och då bara upplevde jag en känsla inom mig att hon är tungt och hon är andedöpt. Det är bara att hon har låst sig. Så jag fick en dum idé, konstig idé. Så jag sa till henne så här, nu när vi ber så ska jag tala i tungor, så vill jag att du härmar mig.
Va?
Jo, men nu kan du härma mig. Bara gör det, så får vi se vad Herren gör.
Nej, men det kan jag ju inte göra.
Nej, men vi kan väl be för det, så får du härma mig. Kändes lite konstigt så. Men så stod vi där och så började jag be och så talade jag i tungor. Och så började hon lite försiktigt med sin mun härma mig, det jag sa. Och så slutade hon och tyckte det kändes pinsamt. Tittade hon på mig så lite nerifrån, så kan jag verkligen göra så? Ja, men vi gör så nu. Vad har vi att förlora? Och så bad vi. Och så stod hon där och härmade mig. Och rätt som det var, så började det bli ett annat språk som kom ut ur hennes mun. Det var som kinesiska, och jag har inget åt det hållet i mitt tungotal än så länge. Men hon började då tala lite så här kinesisk åt det hållet. Och jag bara, vad är det som händer, sa jag. Nej, jag vet inte vad som händer, sa hon. Men någonting är det. Ja, men fortsätt då, fortsätt. Och så bara fortsatte hon och så talade hon i tungor. Och det kom så mycket tungotal. Och det bara pang, sa det. Och så tänkte jag så här, det här är bland det finaste jag har varit med om. Att få vara med och hjälpa en människa på det här sättet. Att få vara med och lösa ut. Tänk, hon har längtat efter det här hela sitt kristna liv. Som barn. Tänk vad hon har liksom. Hon har förlorat. För jag menar, vi som har det här, vi vet ju vad det betyder för oss. Att det finns en kraft som vi kan få slå på kranen på insidan. Och när den heliga, när vi talar i tungor, så öppnas den andliga världen. Och vi börjar profetera och vi ser saker inom oss. Och jag menar, det är så starkt. Det är, av de här gåvorna som jag pratade om innan, så är alla de gåvorna till för att jag ska kunna betjäna en annan människa. Men tungotalet är den gåvan som jag behöver för min egen skull. Det är ofta därför det börjar med det. Då får jag den helige ande in på insidan. Och så blir jag stärkt och uppfylld. Så det här är min bön till dig som sitter här idag. Som ännu inte har fått uppleva tungotalet. Jag skulle vilja bara be att du slappnar av en stund. Och att du bara låter, nu när vi ber, dina läppar börja röra sig utifrån det som på något sätt händer på insidan. För det är inte Gud som rycker i några så här tungor, utan det är jag som talar. Det är som jag någonstans upplever och känner. Sen blir man mer och mer van vid den känslan. Så man kan styra det hur man vill. Och så. Men det är ändå jag som talar. Och när jag gör det så känner jag mig uppbyggd. Så nu kan vi blunda. Och jag tänker säga, har du tungotalet så var fri. Tala lite i tungor och be högt. Det är helt okej. Och så ska vi be och så ska vi kanske få förlösa någon här inne som det har liksom blivit någon typ av, kanske en blockering eller vad som helst. Eller så har du aldrig bett om det här tidigare. Men nu ska vi be Jesu namn. Och så låt oss ha lite bönebrus här. Och så ska du som sitter här som ännu inte har fått tungotal men som längtar, bara lyssna inåt och tala utåt. I Jesu namn så bara löser jag din tunga. I Jesu namn så befriar jag dig att få tala tungor, att vara fri, att vara full av Gud på insidan. Jag ber i Jesu namn att du låter människor här få kanske ett nytt språk eller få uppleva det här, att det kommer någonting på insidan. I Jesu namn, korra malashakir och lorien. Jesus, jag ber om befrielse. Jag ber om dina gåvor i funktion i den här församlingen. Att här ska det finnas profetiskt tilltal, här ska det finnas kunskapens ord, här ska det vara frimodighet, och här ska man få veta och se och känna vilken väg man ska gå rent profetiskt i framtiden in i den här, med den här församlingen. Så Gud, bara låt oss få flöda i den heliga anden. I Jesu namn.
Halleluja.
Halleluja. Jesus, låt oss bara fortsätta i bönen. Vi kanske ska sjunga någonting här, någon lovsång, och så vill jag också bjuda fram dig som vill ha förbön.
Så kan vi be pianisten komma fram och så sjunger vi någonting tillsammans. Och så välkommen fram du som vill ha förbön och låt oss ha en liten stund av bön och överlåtelse. Välkommen fram för förbön så ber vi för dig om det är något som vi kan göra.